Amen. Om du bara ska lägga din hand på ditt hjärta, så ber vi en bön till Herren innan vi tar emot hans ord. Fader, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn. Vi tackar dig för att du är uppstånden och du har all makt i himmel och på jord här. Och därför vill vi samlas som kyrka för att upphöja ditt namn, tillbe dig för vem du är, för vad du har gjort för oss, vilka vi är i dig, Herre. Tack för att du har givit oss frälsning, för att du har givit oss barnaskapet, men också framtiden att få tillhöra ett folk som är dina medarvingar, Herre. Därför lyfter vi ditt namn högt, Herre. Och vi ropar till dig idag, Herre, om att få våra böner bönhörda, men också att du skulle komma med ett tilltal in i våra liv, Herre, som förändrar, förvandlar och ger oss tillförsikt på tillvaron, Herre. Vi lägger allt i dina händer, i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Mitt namn är Sven Attelöv. Jag bor i Ängelholm sedan knappt ett år tillbaka tillsammans med min fru Johanna, och vi har tre barn, varav en liten dotter på 2. De är hemma idag och kurerar sig och så vidare. Men jättetack för att jag får komma hit. Vi pratar lite mer efter mötet kanske, men så här ser jag ut i alla fall. Och jag har träffat Fredrik innan, han gick på bibelskola i Ängelholm tillsammans med min fru och många andra. Så att ja, men jättefint. Yes. Över till något annat. Hösten 1992 så var det en ensam seglare som hette Michael Plant som skulle segla från New York över till Frankrike. Och jag läste lite om honom bara häromdagen, och han var en otroligt erfaren seglare. Och han var inte någon sån här, nu har jag fått en snillerik idé, nu ska jag bygga mig en båt och så segla över och så får vi se hur det går. Utan han var en otroligt erfaren seglare. Kruxet var bara det att man tappade radiokontakten med Michael efter han hade avseglat. Och man hittar honom 32 dagar senare. Och då finns knappt båten längre. Då har den vält upp och ner. Kölen är borta och han finns inte mer, och man dyker efter honom så man hittar honom inte. Och då tänkte man så här, han är kanske en galen människa som bara har fått för sin sak. Men han var otroligt kompetent, visade det sig. Och det finns filmer om den här mannen och så vidare. Kruxet var att, hur långt ifrån kan man stå den här förresten innan inte hör mig längre? Kruxet var att kölen och den här tyngden som finns under båten, som liksom får båten att vara stabil, den var borta. Den hade slitits loss på något sätt och man hittade inte den igen. Och det är det som håller en, jag vet inte om det är om segling eller båtar i allmänhet, men segling framförallt har ju en ganska rejäl köl på sig som håller båten stabil. Vilket gör att segelbåten kan luta ganska kraftigt åt sidan, men den tippar inte för den här tyngden finns under båten. Och ett liv utan grund kan bli ett väldigt ostadigt liv. Och det är det jag vill tala med dig om idag. Att ett slags livets rytm, ett slags livets styrfart som får livet att funka. Jag har tänkt mycket på de senaste åren. Vad det som gör att vissa människor blir kvar, om vi säger i tron eller den tron som man någon gång mötte i sitt liv. För några år sedan så satt vi i en grupp i den kyrkan där jag växte upp i Tibro, norr in till Skövde. Och vi bara diskuterade lite, hur har våra liv sett ut? Vi som satt i den gruppen, vi var på den tiden i alla fall 25 plus. Några var 50-60, några var 25-30. Och sen fick vi redogöra för våra liv. Hur har det sett ut? När blev vi kristna? När mötte vi Jesus? Vad har hänt, vad har inte hänt, hur ser livet ut nu och så vidare. Och när vi satt och berättade våra historier, vi berättade ganska ingående vad som hade hänt, så insåg jag efter ett tag att de flesta människor som satt i den gruppen berättade om saker som hade hänt väldigt långt tillbaka i tiden. Men ganska få andliga händelser hade hänt de senaste åren. Och det säger mig någonting att man lever på gamla tiders segrar, men man har glömt att liksom uppdatera det som man faktiskt sätter som nummer ett i sitt liv. Tron på Jesus. Det borde egentligen vara någonting som bara, men förra veckan så när jag var i bön, eller förra veckan när jag träffade min hemgrupp, eller alltså någonting som är liksom i närtid. Men många i den gruppen satt och refererade till saker som de liksom hade gjort när de var 15-16 år. Och det var ju ganska länge sedan, om man är 55 liksom. Vad har hänt under den tiden? Ingenting. Det är ju så här att vi människor, vi utbildar ju oss till allt möjligt. Vi blir ingenjörer och tandläkare och barister och möbelsnickare och så vidare och så vidare, va? Men många gånger så lever vi på saker som har hänt väldigt långt tillbaka i tiden. Jag träffade en lärare för ett tag sedan. Han sa, jag har varit lärare i 25-30 år nu, va? Så jag behöver inte gå den här kursen om det här digitala lärandet, för att jag har den här erfarenheten och den räcker. Men du vet att samhället uppdaterar sig och liksom pedagogiken uppdaterar sig och så vidare. Jag tror att livet funkar av bra rutiner, både liksom praktiska men också andliga. I Gamla testamentet så instiftades olika högtider för att få livet att få en rytm. Så judarna har en alldeles väldigt massa högtider som de firar under året, och det gör de fortfarande i Israel, för att liksom påminna sig om vad Gud har gjort i mitt liv. Vad, när hände det som vi firar där? Ja, men då firar vi på grund av det. Månaden efter händer det här. Och sen så har man olika rutiner som får livet att funka. Och jag tror det är en ganska klok sak att då och då påminna sig om, vad är det som får vårt liv att funka? Och i synnerhet om vi kommer till tron på Gud. Varför är jag kristen? Varför bekänner jag mig till Jesus? Varför är han min herre för? Varför går jag hit på söndagen? Varför går jag hit de flesta söndagarna? För det är ju så att vi träffas ju här varje söndag i princip. Alltså det finns ju folk i alla våra församlingar, de har ingen aning om, verkar som att vi träffas varje söndag, för att de är ju inte här varje söndag. Men vi är ju här, så vi vet ju att det är gudstjänst idag. Och jag tänkte just på det när jag skrev den här predikan, att alltså ett liv som har en slags rytm i sig, en styrfart skulle man säga. En båt funkar ju så här att du kan inte köra hur sakta som helst och svänga på ratten och tro att du ska få en bra svängrutt liksom. Utan du behöver en viss fart för att rodret ska lyda dig. Och så är det lite, tror jag, med livet tillsammans med Jesus också. Vi behöver leva i tro på Gud. Vi behöver leva av honom. Vi behöver liksom prioritera ett antal saker för att få det att funka. Och då får det också ett slags styrfart. När jag var yngre, då skrev jag utvärderingar varje år. Vad som hade hänt. Jag hade ett litet schema så här. Hur har det sett ut ekonomiskt det här året? Vad har jag för sociala kontakter? Hur är mina fritidsintressen mot förra året? Och lite olika grejer så här. Har jag träffat några nya människor? Alltså hur har jag det med Gud? Vad händer i min församling? Och så jämförde jag lite år från år. För att helt enkelt få lite så här. Går det bra? Vad behöver jag utveckla? Hur ser framtiden ut? Numera har jag insett att den där listan blir lite grumlig, för att jag och min fru, vi tänker helt olika om sådana här saker. Men vi har tre olika planer som vi bygger vårt liv ifrån i alla fall. Och det inkluderar många av de här sakerna. När Jesus kommer till sina lärjungar så säger han ett antal saker till dem utifrån Matteus evangelium. Att han förväntar sig vissa saker av dem för att ge deras liv en slags andlig skärpa. Och han talar om givande, bön och fasta. Och det är tre saker jag vill lyfta upp idag. De här tre sakerna förutsätter Jesus att hans lärjungar håller på med. Jag kommer tala en del om utifrån Matteus 6 och hur Jesus poängterar de här sakerna. Det han säger till dem, det är egentligen att det finns några saker som ska känneteckna ert liv. Och det här stycket kommer ifrån, det är egentligen ett utdrag från bergspredikan. För det var ju så mycket människor som trängde på Jesus, så han går till en plats och där börjar han predika för dem. Och det här är ett utdrag ur texten. Så om du vill gå hem och kika vidare lite på det sammanhanget, så läs Matteus 5, 6, 7 när hela utläggningen finns och den större predikan. Men vi går till evangeliet enligt Matteus kapitel 5. Då ska vi läsa ett antal verser tillsammans. Kapitel 6, förlåt. Den kyrkan jag kommer ifrån, där brukar vi stå upp när vi läser Guds ord. Så vi ställer oss upp. Så hedrar vi Guds ord på det sättet. Från kapitel 6 och vers 1. Och sen kommer jag läsa lite olika stycken här. Akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då har ni ingen lön hos er fader i himlen. Utan när ni ger en gåva, blås då inte i trumpet och som hycklarna gör i synagogorna och ute på gatorna för att människor ska berömma dem. Amen, säger jag er. De har ju redan fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte be som hycklarna. De älskar ju att stå i synagogorna och i gathörnen för att synas som människor. Amen, säger jag er. De har ju fått ut sin lön. Nej, när du ber så gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar ju att de kommer bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så här ska ni be. Fader vår som är i himlen, helgat blive ditt namn. Kom i ditt rike, ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag det bröd som vi behöver. Och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter de som står i skuld till oss. Och för oss inte in i någon frestelse utan fräls oss från den onde. Så om ni förlåter människorna deras överträdelser så skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta era överträdelser. Och när ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen, säger jag er. De har ju redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att människorna inte ser att du fastar utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Amen. Amen. Tre gånger i den här texten så säger Jesus: han som ser i det fördolda. Och alltså det här är någonting som jag tror som man behöver ta lite att tänka lite på i de här dagarna. Det finns väldigt mycket saker vi gör som vi vill ha credit för på kort sikt. Vet du vad jag gjorde idag? Jag var ute och sprang 5 kilometer. Och sen postar vi det på ett antal sociala medier och sen gärna liksom för att få beröm. Och det är ju jättenice med beröm, för att jag har minsann sprungit 5 kilometer idag. Nu minsann, nu kör vi, kom igen. Men när det kommer till givande, bön och fasta, så är det tre andliga ting som Jesus talar om. Som han säger, det här behöver ni inte beröm för av människor. Utan det här ska jag värdesätta er för. För att jag ser vad ert hjärtas tankar känner och tänker på. Och det är någonting som är mellan mig, alltså mellan honom och er. Och det ska ni inte hela tiden söka cred för av människor. För att det finns ett högre ting, en högre standard att leva efter. Som inte kan, den credden kan inte få av människor. Och det kan ju tyckas liksom att det inte är rocket science att göra vissa saker, men det är ändå liksom det personliga livet som jag lever, till exempel. Om man skulle utnyttja Johanna här idag, så kan vi ta ett exempel. Eller spelar ni in det här mötet förresten?
Det spelas in och du får säga om det är okej.
Ja, det är helt okej. Ja, då vet hon om hon lyssnar sen. Ja, men alltså, vi har ju en viss relation med varandra som inte jag är offentlig med liksom mina vänner och så vidare. Men vi lever ju ett liv tillsammans privat som inte jag vill att människor ska ha insyn i. För det är därför jag liksom, det är som när man, den som man är gift med, om man är gift, eller den som man lever i relation med, man har ju en viss liksom ett privatliv som inte liksom människor har insyn i. Jag tror lite av den här texten vill påminna om det. Det finns en privat del inom din tro mellan dig och Gud som inte alla ska ha insyn i. Som stärker ditt liv, som bygger ditt liv och som formar ditt liv som lärjunge. Jesus lyfter en livsstil här, liksom ett nav som resten av livet åker runt. Ibland så tror jag i alla fall, vi försöker få Guds ord att passa in i min livsrytm. Så att liksom jag får leva mitt liv helt utifrån egna åsikter, tankar och funderingar. Och sen försöker jag få liksom Guds ord att passa in den, till den livsstilen. Men Guds ord pekar mycket mer på att det här är navet. Försök att få ditt liv att passa runt det. Det handlar om egentligen vad som finns under vattenytan, kölen, tyngden som stabiliserar ditt liv. Och där blir styrkan, tror jag, som gör att vi håller över tid. Den generösa livsstilen, som är det första stycket, det handlar så väl om hur du lever som människa. Det har inte bara med vad du offrar i din kyrka att göra. Det har med det också. Men det har också att göra med liksom måttet av hjärtats överlåtelse. Är jag en människa som ser andra människor som ser behov, som ser vad någon behöver? Kanske både tid, ekonomi, överlåtelse och prioriteringar. Jag tar en klunk här. Ni vet väl varför pastorer dricker en massa vatten under predikningarna? De är så fruktansvärt torra. Ja. Alltså, ju mindre vatten jag dricker här, ju bättre kan det bli. Ja, men så här är det ju, att givandet håller mig rotad på sätt och vis. Att hela tiden så ut lite hos andra kan också ge saker tillbaka. Och det här, lagen om sådd och skörd och så vidare, det finns på flera ställen i Bibeln. Generositet tar ganska många uttryck. Och jag skulle säga ibland så här, att ibland tror jag kyrkan har tappat lite av det här. Vad är det att ha en generös livsstil? Jag säger inte att det är någonting, ett tilltal just till er, men i stort. Så många gånger som jag har hört att jag ser att du kämpar med det här och fy vad jobbigt och bla 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 bla. Jag ska ha dig i mina tankar när jag går hem och ber på min kammare. Men det är ju så här att en ensamstående kvinna med 3-4 barn behöver primärt inte dina böner för att överleva livet. Hon kanske behöver att du hjälper henne och passar hennes barn så att hon kan gå och handla. Mm. En människa som är liksom fattig på ett antal saker i livet behöver oftast kanske det primära, hjälpen. Hej, jag ser dig. Någon som behöver hjälp att flytta behöver inte våra omtankar för att den ska flytta. Den behöver våran styrka. Men en annan gång så behöver någon också våran ekonomi kanske. För att man är i trångmål på något sätt. Och för det tredje så behöver våran stad kanske evangelisation. Och därför offrar vi olika medel så att vi kan genomföra evangelisation. Generositet är ett mått av vårat hjärtas övertygelse. Men också våran syn att se omvärlden. Att se mina grannar, att se mina jobbakompisar. Vad är deras behov? Vad är deras hjärtas längtan? Kan jag göra någonting för att hjälpa dem? Jag tror det är en otroligt, vad ska man säga? Det är ju tvärtom emot vad mitt ego säger. Men att hjälpa någon är ofta det som hjälper mig att få ett rikare liv. Jag lyssnade ganska mycket på Denzel Washington ibland. Han är ju själv kristen och berättar liksom om sitt liv med Gud och så vidare. Han sa att trots alla pengar jag har tjänat, det som ger mig mest energi är att hjälpa någon annan och se värdet i att den människan blir tacksam. Det mättar mycket mer än någonting annat jag tjänar. Och tror det också är en styrka av att vara generös. Att se någon få ett förändrat liv. När Jesus sen går till bönen så säger han just det här att stå inte, och det säger han på flera ställen, men blås inte några trumpeter och stå inte och ropa i gathörnen och berätta liksom för alla att ni ber och lyssna på min bön. Den är så rik och jag kan så många ord och jag talar i tungor och jag har alla möjliga gåvor. Han säger, inte där. Bönen är mellan mig och honom. Det är där relationen byggs. Det andra kallar han egentligen för hyckleri. Och det är ju ganska stora ord. För vi tänker att nu lyfter jag min röst och så ber jag. Jag tror det finns en avvägning att göra. Det där som Jesus säger, att gå in på din kammare, stäng din dörr och be till din far i det fördolda, och din far då som finns i det fördolda, han ska belöna dig för att han ser ditt hjärtats uppsåt. Den här kammaren som Jesus återkommer till, det kallas på grekiska tamion. Det var ett lastutrymme som var liksom innanför det offentliga rummet. Det var där företaget hade sin skattkista. Det var där man hade sitt arkiv eller de viktiga akterna som man inte ville att någon annan skulle se. Det var där man hade det värdefulla. Den liknelsen gör Jesus med vårt hjärta när vi ska be till honom. Var på din kammare i det osynliga rummet. Skylta inte så mycket med att du känner mig när vi ska liksom lära känna varandra. Utan när vi ska tala med varandra så vill jag tala med dig ostört. Jag tror det finns ett rum i ditt liv, och jag tror du vet själv vart det är. Det kanske inte måste vara nere i ditt pannrum i källaren liksom. Men du har någonstans en plats i ditt hus eller din lägenhet där du kan vara ensam med Gud en stund. Och det är ju en uppriktighet, det är en avskildhet, och det är också ett val vi gör. Jesus var ju inte emot offentlig bön där den skedde på grund av rätt uppsåt, om man säger så, va? Och Gud är ju absolut inte emot bön som vi ropar ut till honom när vi samlas. Utan det är ju liksom, han ser det överlåtna hjärtat. Och det hjärtat är fullt av, det är det som munnen ofta talar. Och jag tror du vet när du är ostörd. Jag tror du vet vart du är när du är ostörd. Och då kan vi också urskilja vad som är Guds risk, vad som är Guds röst. Att vara med sin partner, den här frumentaliteten den återkommer då och då, men att vara med sin partner, det är att vilja vara med den människan. Inte bara, vad har jag för nytta av att jag är tillsammans med dig? Ja, du har supermycket pengar på ditt konto och dina föräldrar är skitrika, därför är jag gift med dig. Nej, det är inte därför jag är gift med min fru. Sen finns det inte alla de här sakerna som jag... det var bara ett exempel. Men alltså, man är ju inte tillsammans med någon bara för vad den människan har för fritidsintressen eller vart den kommer ifrån. Man är ju tillsammans med människan för vem den personen är och hur roligt det är att umgås. Och någonstans där är ju bönen tillsammans med Gud också en väg att umgås. som för relationen framåt, som för gemenskapen vidare, som gör att vi bättre lär känna varandra. Det är ofta i bönen, i alla fall för mig, som jag lär känna Herren lite mer. Där jag hör hans röst, där jag hör hans tilltal. Kanske blir erinrar en speciell bibelvers som jag ska bara läsa och få en insikt om vad ett kanske helt av, vi kallar det för tilltal ibland. Vi får en superstark tanke som vi tror talar till oss i en given situation. Och det handlar egentligen bönen om. När han säger så här, att när ni ber, så här har ni en målbön, alltså Herrens bön, som ett ramverk för hur ni kan be. Ibland när man går till vissa kyrkor så ber man Herrens bön, alltså Fader vår, helt mekaniskt. Och det finns inget liv i den överhuvudtaget. Amen. Ingen reflektion om vad det handlar om. Men tänk att få be till din far. Fader vår som är i himlen. Wow. Min far är inte bara liksom, ja, det jag kommer från, utan han är också där. Han har skapat himmel och jord. Han säger att jag är hans barn. Oh, det är ganska stort, va? Att ta lite tid om att se, vem är det vi känner? Vem har vi valt in i vårt liv? Men kanske ännu bättre, vem har tagit oss till sig? Ja, han har tagit oss ur vår värld, ur vår kontext, in i sitt rike för att vara hans medarvingar. Det är hur bra som helst. Det innehåller den här bönen också. Så jag menar, det finns så mycket djup att dra ut här. Att liksom reflektera över, men också att vinna mark för. En otrolig förtröstan. Och att ha någonting med sig för framtiden. Av att bara be den bönen. Sen kan den bönen utveckla sig. Och när Jesus ändå går till fastan, så säger han precis i, ska vi se här, vers 16. När ni fastar, ser inte så dyster ut, bla 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 bla. Men han säger när ni fastar. Det verkar som att han utgår från att ni fastar väl. Det är väl så ni lever i ert liv. Att det var en pågående rytm. För den rättroende juden så fastade man 2 dagar i veckan. Och det var det som fick liksom livet att snurra på. Det blev en post-it-lapp helt enkelt för livet. Sen ska man skilja på diet och fasta. Fasta är inte diet och vice versa, utan fasta är en avskiljning, att komma närmare Gud. Alltid av andliga skäl. I Apostlagärningarna så finns det en passage där Saulus ska åka på sin första missionsresa. Och innan församlingsledningen där ska utse missionärerna, så ber man och fastar innan man väljer ut människor. Och när man är i bön och fasta, så får man också ett tilltal av Gud. Sänd ut de här människorna. Så det finns ofta ett tilltal kopplat till fasta. Att helt enkelt, det är inte bara för er själva och för att ni ska gå ner 10 kilo. Det är inte för att ni ska gå ner 10 kilo. Det är för att urskilja Guds röst. Men det är också för den tiden som ni kanske står i. För val ni ska göra. För framtiden, för andlig skärpa. Jag tror det är någonting som kyrkan är i behov av för den här tiden, så är det andlig skärpa. Vad är det som händer bakom kulisserna i samhället egentligen? Varför får vi gröt just där, men varför blir det stopp där? Vad är det som politikerna säger egentligen? Vad är den liksom bakomliggande agendan i samhället? Vilka ledare kan vi lita på? Vilka, alltså även om inte så många politiska ledare kanske är kristna. Men vilka kan vi lita på? Vad finns det för andliga förtecken bakom? Vad drivs de av? Jag tror fasta för en kyrka kan avväpna ganska mycket, men också ge andlig skärpa, ge andlig syn och förståelse för vilken vägar ska vi välja? När Jesus, går en en match mot Satan i Matteus 4, så har han fastat i 40 dagar och 40 nätter. Och sen möter han djävulen ansikt mot ansikte. Och sen börjar Satan citera bibelord för honom. Så även fast han hör Guds ord, så urskiljer han liksom agendan bakom ordet han hör. Och det här är just liksom det fina med fasta, tror jag. Att börja urskilja vad är det som är vad i det här samtalet. När Jesus har det här mötet med Satan, så urskiljer han: jag hör vad du säger, typ, men jag vet vad du menar. Det är en stor skillnad. Jag hör vad du säger, men vad är det du menar egentligen? Vilket tonläge har du i din röst? Varför säger du det du gör? Så det djävulen gör i det här stycket är egentligen att han frestar Jesus, eller testar honom, för att se om han håller måttet. Men så säger han det liksom, att när Jesus får den här ultimata frestelsen, jag menar, du behöver egentligen, jag ska se vad det står där. Vers 8. Därefter så tog han med honom på ett mycket högt berg, visade honom alla riken i världen och deras härlighet, och säger han: allt detta kommer jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Hallå? Om du faller ner och tillber mig. Men också: allt det här kommer jag ge till dig. Hur kunde han ge det här till Jesus? Människan hade fått, om man snabbspolar tillbaka, så hade människan fått arrendet över jorden av Gud. Förvalta nu detta, ta detta till er, lägg det här under era fötter, föröka er och multiplicera och så vidare, och ta hand om min jord. Men människan ger bort arrendet till djävulen i och med att man bjuder in synden i över sitt liv. Så rent taktiskt, eller vad ska man säga, juridiskt, så har djävulen en slags arrenderätt till jorden. Jakob 5:19, eller för att säga, första Johannes 5:19 talar om detta, att hela jorden ligger i den ondes våld. Därför kan djävulen gå in och säga att bara du faller ner och tillber mig en stund här, så kommer jag ge tillbaka arrendet till dig. Men Jesus säger: aldrig i livet. Jag ska först gå till korset och vinna seger över dig. Sen kan vi ta ett nytt snack om vem som är herre på den här jorden. Ja. Kom igen nu. Så jag menar, då hade han sluppet att gå till korset, men han var också tvungen att abdikera för djävulen. Aldrig i livet. Är du sjuk i huvudet? Ja, det är du. Jag har fått min auktoritet från Fadern i himlen. Och jag tänker göra mitt uppdrag. Jag tänker frälsa den här världen från synd. Jag tänker ge människan en rättmätig plats tillsammans med mig. För den som tror på mig, vänder om och ställer in sitt sikte, ska inte behöva gå förlorad utan ha evigt liv. Yes. Så Jesus urskiljer Guds ord, men svarar tillbaka med skriften. Och på det sättet så vinner han seger mot ondskan. Jag tror fastan, han hade bett och fastat innan. Han hade lyssnat in Gud. Han hade varit med sin fader. De var skarpa. Det är inte så att du måste fasta i livet. Men jag tror att vi vinner inga stora segrar andligt utan fasta då och då. Och sen måste vi också förstå ibland, när ska vi fasta? Det är inte så att en jägare går på älgjakt med sin pistol, utan han tar ju studsaren med sig. För man skjuter inte älgar med pistoler. Det händer inte så mycket, helt enkelt. Du måste ha något starkare om du ska fälla en älg. Och om du ska fälla ett andligt bakhåll eller ett andligt motstånd, så behöver man ibland ta till det starkare artilleriet. Och utifrån Guds ord så är fasta ett stort vapen. En enad kyrka som står emot ondska eller ett andligt övergrepp med fasta och bön, det är ett effektivt motstånd som får mörkrets makter att darra. Många strider, de vinns inte bara på själva slagfältet, utan på slagfältet så visar det vilka krigare som har tränat innan striden. När jag var på missionsresa för några år sedan så bedrev vi en slags evangelistkampanj i Thailand där vi var. Men jag tror, eller jag vet nu när jag har sett facit, jag har aldrig varit med om att det har varit så lätt att nå och vinna människor för Jesus som den gången. Varken före eller efter. Vi bad och fastade ganska mycket för att vi skulle åka iväg. Varje människa som vi lyckades bjuda in till den här platsen där vi skulle ha kampanjen på blev frälsta av en predikan. För att de hörde ett radikalt budskap om Jesus. Och jag tror, jag hoppas i alla fall, att det var också vår förberedelse som vann kraft och vann mark. För att det var just det som man började. Det var fullt med folk på stan. Man såg liksom, vem ska jag tala med? Jag tar den personen. Man vittnade, bad lite kort, bara introducera vem man var. Och det fanns ett intresse direkt. Det var inte så här, nej, jag vill inte höra det där. Stick iväg med, jag har något annat för mig. Åh, spännande. Har ni, va? När hände det här? Och så fick de inbjudan till mötet. Så kom de dit och så blev de frälsta. Vi såg en otrolig expansion. Vi hjälpte en nystartad församling i Thailand på den tiden. De hade en otrolig expansion i början där. Och jag tror så mycket just att förberedelsen för det vi skulle göra satte värdet i vad vi skulle göra också. Det var förberedelsen inför som skulle visa sig vara nyckeln till att öppna upp för Guds ordet när vi väl var på plats. Så generositeten, den visade vårt hjärta inför vår omvärld. Bönen visade det överlåtna hjärtat, den relationella delen mellan mig och Gud. Och fastan, det är ett val vi gör för att stå emot, men också för att vinna andliga segrar. En Guds församling, den är formad, den är ledd av Guds ord och hans tilltal. Den ger en medvetenhet om varför är vi igång, varför samlas vi på söndagar. Och den äger ett driv inombords som påverkar det yttre livet. Jag tror de här sakerna kan vara några nycklar för att få igång ett andligt driv som påverkar hela livet. En bra köl på båten eller tillika ditt liv som stabiliserar dig för hela ditt liv. För din familj, för dina vänner, på ditt arbete och så vidare. Att stå tryggt. Men också ibland att sondera på. Okej, nu står vi inför ett nytt år. Nu finns det nya möjligheter. Vi lägger 2022 bakom oss. Det var en massa elände det året. Och en del positiva saker. Men att också liksom komma på köl igen. Att få in ett antal rutiner i livet. Ibland när jag besökt min hemförsamling så har jag sett att vissa människor sitter på samma plats som när jag lämnade där 2016. Ja. Och de har suttit där i 20 år. De har aldrig ens bytts liksom så här. De sitter där ute. Där sitter den gubben, ja, där sitter den gubben, där sitter min mamma, där sitter den. Tänk om jag bara skulle liksom inför 2023 tänka, hur prioriterar jag det här året? Vad lägger jag min generositet? Hur ser mitt liv tillsammans med Gud ut i bön? Och var behöver jag fasta för att vinna andliga strider? Ibland krävs att man lyfter sin bak och gör ett byte för att helt enkelt vinna lite ny mark. Om vi vill ha någonting som vi aldrig har haft så måste vi ofta göra någonting som vi aldrig har gjort. När Jesus får din första plats så kommer det också få konsekvenser. Men tänk om du skulle våga överlåta ditt hjärta 2023 och ge honom din första plats och se vilka konsekvenser ditt liv får, men också vilka fördelar du får. Det här valet har din granne absolut ingenting med att göra, utan det är någonting som du bestämmer dig för i ditt hjärta. Men också när du går och lägger dig på kvällen, så ställ dina tofflor, och nu kanske inte hörs här längre, långt in under sängen. Så när du på morgonen därpå måste böja dig ner för att hitta dem, så kommer du ner på dina knän. Och när du väl är på dina knän, så säg tack för att du har en far i himlen. Tacka honom för hälsa, för läkedom, för din fru eller din man, för ditt jobb, för frälsning, för det livet som du har varit med om, för det livet som du har valt att leva, för överlåtelse, för gåvor, för din ekonomi kanske, för det huset som du bor i, för alla de sakerna som du vet att Herren har varit med dig om i livet. Våga säga tack och våga prioritera för det året som kommer. Så tror jag du kommer få ett spännande år. Och det är inte kanske det här som du främst ska skylta med på Facebook nästa söndag. Att nu har jag valt de här sakerna och nu ska vi se vad som händer. Det här är ett liv med den högste. Och det som sås i det fördolda, säger Guds ord, ska belönas också av honom som ser vårat hjärtas överlåtelse och hängivenhet. Amen. Fader, i Jesu namn så lägger vi våra liv i dina händer. Inte för hur många år vi har levt tillsammans med dig, utan för den överlåtelse som vi har tillsammans med dig. Vi vet att andlig mognad har ingenting med antal år att göra, utan det har med kärnans inriktning, det överlåtna hjärtat. Fader, tack för att du ska tala till ditt folk i den här staden under det här året som kommer. Att vi får lägga lite av våran generositet, bön och fasta för att helt enkelt höra din röst lite tydligare. Vad vill du säga till den här staden för den här tiden? Vilka val ska vi fatta? Både enskilt, som familj, som kyrka. Och vad har vi framför oss här? Fader, jag ber för den här kyrkan här, för varje människa som kallar det här för sitt andliga hem. Man kanske har växt upp här, kanske har bott här hela livet, eller så är man tillflyttad på grund av andra orsaker. Fader, tack för att vi får vara ditt folk. Tack för att du har kallat oss samman som ekklesia, som församling, både som folkförsamling men som andlig församling, som ett andligt hus som du har byggt upp av helt vanligt folk som får bli levande stenar som lutar sig mot dig, Herre, du som är trons upphovsman och dess fullkomnare. Tack, Herre, för att vi får bara zooma in dig en stund, se vem du är på riktigt, höra din röst, höra ditt tilltal. Men också att då och då våga gå, våga säga, jag tror det här är ett ord till dig. Jag skulle vilja be för dig, jag ser att du finns i den här situationen. Jag vill ge det här av mitt liv för dig, för att jag hör att det finns nöd hos dig, Herre. Kan vi ta ett snack? Fader, kom nära oss, var oss nära. Tack för att du ser våra behov, du ser vår längtan och du ser också vårt hjärta. Tack, kära far, för att vi får vara dina barn, Herre. Men så vill jag också och sända med dig, du som sitter i den här kyrksalen just nu, du som har hört den här predikan och känner att wow, det här var ett tilltal till mig. Det här träffade mitt hjärta lite mer än bara, jag tänkte bara sitta av ett möte, men nu kom den här predikan och bara landade. Till dig så tror jag också Gud säger att testa mig, pröva mig, så ska jag också välsigna dig. Vi lever livet i egen kraft så många gånger. Men tänk om vi skulle få vända om, göra en rokad och börja leva på andliga löften och våga pröva Gud och se att hans ord bär också för den här tiden som ligger framför. Så till dig som har tagit emot predikan på ett alldeles särskilt sätt, så ber jag om Herrens ledning för ditt liv, om nåd och frid, men framförallt förtröstan att våga gå på hans ord, Herre. I Faderns, Sonen och den helige Andes namn. Amen.